ska vi så be tillsammans. Ja, kära Herre, du som kommer med vår värme fastän vi tycker det går långsamt. Du kommer med solljus och väcker liv i allt det som har varit dött. Kom du och väck liv också hos oss. Kom och döda synden och den onda begärelsen i oss och rikta vårt sinne mot dig och evigheten hos dig, så att vi ser den nåd som du har bevisat oss i Jesus Kristus, då vi får vara dina barn, och så att vi därifrån får kraft att gå ut och tjäna dig, så att det om möjligt blir en vår tid också för våra medmänniskor. Herre, var med oss när vi nu fortsätter studiet om Jakob. Och hjälp oss att se vad vi behöver lära oss för våra egna liv och för vår egen tjänst. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen. Vi har nu framför oss 29 och 30 kapitlen i första Mosebok. Så det är Jakobs vistelse i Haran hos Laban och de här mellanhavandena som finns där. Men i första hand så handlar det om Jakobs barn, Jakobs söner. Och vi kommer in på ett avsnitt ganska snart som väldigt noggrant beskriver människors avund och sneda ögon mot andra för att andra har större välsignelse, och man sörjer över att man själv har utebliven välsignelse och till och med blir bitter och elak mot andra på grund av det här. Människor fulla av brister och svagheter är det som är för våra ögon i det här avsnittet. Så vi börjar med att läsa lite från ett par verser från 29 kapitlet. Sedan fortsatte Jakob sin färd till Österlandet. Där fick han se en brunn på fältet, och vid den låg tre fårjordar. Ty ur den brunnen brukade man ge jordarna vatten. Stenen som låg över brunnens öppning var stor. När det gäller Jakob så får vi i de här kapitlerna uppleva både Guds aga och Guds beskydd. Och det är många fall som det kommer fram en väldig övernaturlig ledning som Gud ger Jakob. Och tänk på att Jakob är bedragaren. Han hade minsann inte uppfört sig något bra. Man tycker ju rent ut sagt att skulle han vara med i en bra församling i vår tid, så skulle han ju bli närmast utsatt för kyrkotukt och bestraffad för att han har ju uppfört sig så grovt illa. Och inte den alltid så rätt heller sen i fortsättningen. Och därför så kommer han att vara föremål för prövningar. Guds aga. Tuktan kan man kanske kalla det också. Men samtidigt så ser vi ledning. Och här märker vi i de här verserna att Gud leder, eller det här avsnittet som vi inleder nu, att Gud leder honom till rätt ställe. Han har nu tagit sig förbi folken i öster som bor i Damaskustrakten och längre upp i Syrien. Och nu har han då kommit in till Haran, till tvåflodslandets övre lopp, där hans morbror Laban bor och hans släkt. Det var alltså fårjordar, det var tre fårjordar som låg här vid en brunn. och det var en stor sten som låg över brunnen. Normalt krävdes det 2 eller 3 mäns insatser för att vältra bort den där stora stenen, och därför väntar man tills alla fårjordarna var samlade som skulle ha vatten från den här. Det var någon gång på dagen det där, det var inte alltså till kvällen när man förde ihop dem. Därför brukade man först samla alla jordarna där och sen vältra bort stenen från öppningen till brunnen och ge fåren vatten. Därefter la man tillbaka stenen på sin plats över brunnens öppning. Jakob frågade männen: mina bröder, varifrån är ni? De svarade: vi är från Haran. Då sa han till dem: känner ni Laban, Nahors son? Ja, svarade de. Det här att han kommer då rätt, så det är ju en Guds ledning efter en så lång resa. Och vi känner ju igen den här bilden från den när Abrahams tjänare kom till samma ställe. Och vi kommer att märka många likheter mellan de båda tillfällena. De svarar, de männen, att nej, det är Jakob som frågar: känner ni Laban, Nahors son? Son använder man ju ibland om flera generationer. Son, 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 son. Alla kan kallas son. Och nu i det här fallet var det Nahors son, son som det gällde. Går vi vidare. Han frågade den vidare: står det väl till med honom? De svarade: ja. Se, där kommer hans dotter Rakel med fåren. Ja, det här är ju igen en sån där parallell. När Rebecka var där och erbjöd sig att ge vatten åt Abrahams tjänare och hans kameler. Och det här var, om vi räknar lite på tiden, så var det nästan 100 år tidigare som Rebecka hade varit där vid brunnen. Jakob sa: det är ju ännu full dag och det är inte tid än att samla in boskapen. Ge fåren vatten och för dem ut på bete igen. Men de svarade: vi kan inte göra det förrän alla jordarna har samlats och man har vältrat bort stenen från brunnens öppning. Då ger vi fåren vatten. Det är alltså en sed här att man ska vänta tills alla har kommit och då först vältrar man bort. Jakob är otålig. Medan han talade med dem kom Rakel dit med sin fars får, ty hon brukade vakta dem. När Jakob fick se sin morbror Labans dotter, Rakel, komma med Labans får, gick han fram och vältrade bort stenen från öppningen till brunnen och gav sin morbror Labans får vatten. Då kan man ju undra om det här var för att ställa sig in ett styrkeprov som verkligen heter duga. När man normalt behövde 2-3 karrar för att vältra bort den där stenen. Och så tar Jakob ensam i. Och så gör han ju emot tidens sed. För det var meningen att man skulle vänta. Men när han ser Rakel, sin kusin, komma med fåren, så då kan han inte hålla sig längre. Då vill han ge vatten åt hennes får, uttryckligen. Kanske han är rörd, ja det är han säkert. Och det ser vi ju sen av fortsättningen. Jakob kysste Rakel och brast i gråt. Han berättade för Rakel att han var hennes fars släkting och att han var Rebekkas son. Då sprang hon iväg och berättade detta för sin far. Så gjorde Rebecka också. Hon sprang ju iväg hon när fick veta vem det var. Och Jakob brast i gråt, och då kan vi nog anta att han grät av glädje. Det finns sådana som har spekulerat och funderat om det var kärlek vid första ögonkastet här. Det vet vi ju inte. Det står inte att han blev kär i henne på en gång. Men han grät av glädje för att Gud hade lett honom. Och nu får han direkt ett besked om att han har kommit rätt till sin släkting. Han är säkerligen uppfylld av förundran över att Gud är nådig. Och Gud hade ju sagt vid Betel att han är med honom och ska beskydda honom och leda honom. När Laban fick höra om sin systerson Jakob skyndade han sig emot honom, tog honom i famn och kysste honom och förde honom in i sitt hus. Jakob berättade för Laban allt som hade hänt honom. Det skulle vara lätt att tänka sig här att det var inte någon lång tid emellan när Laban tog emot Abrahams tjänare förra gången. För då var det ju Laban också som var huvudpersonen. Det var inte Betuel, Labans far och Rebekkas far. Men det har gått 100 år i stort sett. Så Laban är en gammal man. För då var han nog relativt ung, det kan vi utgå ifrån. Vi har inte någon exakt ålder på honom. Så står det att Jakob berättade allt som hade hänt honom. Man skulle kunna fråga så här, berättar han faktiskt om hur han lurade först födslorätten av Esau, hur han bedrog sin far Isak för att få välsignelsen? Det kan vi inte veta. Men det finns en sak som gör att det kan ha varit så. Och det var ju att han hade upplevt en så stark uppenbarelse vid Betel. Och nu var han också djupt rörd av Guds omsorg mot honom. Han hade bättrat sitt liv. Han hade omvänt sig framför allt. Han hade ett nytt sinne. Det var inte samma illsinniga Jakob som när han bedrog sin far. Utan han hade fått ett nytt sinne. Fast gamla Jakob, gamla Adam satt kvar i honom, självfallet, som vi också märker senare. Så det kan tänkas, fast vi inte vet det, att han verkligen berättade allt. Vad hade han att förlora? Jo, naturligtvis, han blev ju framställd i sämre dagar, så det kan tänkas att han höll på det en del av det. Men det står allt. Och Laban sa till honom, du är verkligen av samma kött och blod som jag. Så stannade han hos honom en månad. Det här uttrycket kött och blod, det är lite förändrat i svenska översättningen för att det ska bli det som vi normalt säger, att vi är av samma kött och blod. Men på hebreiskan är det ben och kött. Och det där är intressant om man tänker på första Mosebok 2. När Adam sövdes ner och Gud skapade en kvinna av hans revben. Vad sa han då? Adam. Han säger så här, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Det var alltså så nära gemenskap. Nu säger Laban också, uttrycker sig på samma sätt, vi är släkt. Vi är av samma ben och kött. En iakttagelse som man gör senare är ju att Laban också är en bedragare, som Jakob. Så det är släkt också på det sättet. Av samma ben och kött. Och Rebecka var ju inte heller så fri från det, den synden. Hon bedrog också. Och lurade Jakob att bedra. Ja, vi kan ju ännu säga att möjligen är det just därför att Jakob har berättat om sitt bedrägeri som Laban känner igen sig själv. Du är verkligen av samma ben och kött som jag. Kött och blod. Nåja, det var lite spekulation det där. Så kommer vi till ett nytt avsnitt. Jakob tar tjänst hos Laban. Laban sa till Jakob, du är ju min släkting. Ska du arbeta åt mig för ingenting? Säg mig vad du vill ha i lön. Under den här månaden har Jakob hunnit visa sin arbetsförmåga. Han var en duglig arbetare och han hade stora kroppskrafter. Och han har säkert börjat hjälpa till med boskapsskötseln ganska snart efter sin ankomst. Först var han naturligtvis gäst några dagar och blev uppassad på allt sätt. Men sen så blev det så småningom en gradvis övergång till att han deltog i sysslorna. Men Laban är självisk och svekfull. Så han ser en möjlighet att utnyttja Jakob som arbetskraft, som vi ska se. Laban hade två döttrar. Den äldre hette Lea och den yngre Rakel. Leas ögon var matta, men Rakel var välväxt och vacker att se på. Det här uttrycket, Leas ögon var matta, det tyder på att det var en egenskap som värdesattes högt i de österländska folken som Lea saknade. Hon hade inte de klara, vackra ögon som många människor där har. Och det värdesattes högt av österlänningarna. Om hennes ögon var matta betyder det alltså att hon var inte tilldragande. Hon hade inte den där blicken som gjorde att man fastnade för henne. Men Rakel var välväxt och vacker att se på. Hon hade verkligen egenskaper som gjorde att Jakob föll för henne. Och Jakob älskade Rakel. Därför sa han, jag vill arbeta åt dig i 7 år för Rakel, din yngre dotter. Nå, Laban hade säkert sett att Jakob hade ett gott tycke för Rakel. Och därför så hade han också sannolikt dragit slutsatsen att här går det nog att få ett bra pris. Så när Jakob säger att han vill arbeta i 7 år för Rakel, så då kan hända Laban redan börjar spinna sitt garn, försöka fundera hur han ska få utnyttja honom ännu mera än 7 år. Laban svarade, det är bättre att jag ger henne till dig än till någon annan. Stanna kvar hos mig. Så arbetade Jakob i 7 år för Rakel, men för honom var det bara som några dagar eftersom han älskade henne. Laban, han säger sådär lite neutralt, utan att man kan dra någon slutsats av vad han egentligen menar om det här, att nå ja, vad är det för skillnad? Du är ju min släkting, lika bra kan jag ge henne åt dig som jag ger henne åt någon annan. Det är okej. Han lovar alltså att efter 7 år så ska Jakob få Rakel till hustru. Men nu har han nog redan sin bedrägliga plan klar. Det verkar tydligt. Han har tänkt att han kan lura Jakob på några års tjänst. För han säger ju sen att det är brukligt att inte gifta bort en yngre dotter före en äldre. Och det borde han ha sagt nu. För när Jakob uttryckligen säger din yngre dotter, så då är det en klar lögn eller ett klart bedrägeri om Laban säger ja till det. För då säger han redan att han kan få hans yngre dotter. Och det håller han inte. Den här stora kärleken så brukar citeras ganska ofta som någonting väldigt, väldigt högt och vackert. Att man upplever att tiden går så enormt fort när man får vara med den man älskar, se på henne. När tiden hade gått, alltså de här 7 åren, sa Jakob till Laban, ge mig min hustru, för nu är tiden inne. Låt mig gå in till henne. Då samlade Laban allt folket på orten och ordnade en fest. Det är Jakob här nu som får lov att påminna om att det är dags för bröllop. Och Laban ställer till en stor fest, och där också finns en baktanke med det här. Och så kommer vi till det märkliga. Men när kvällen kom tog han sin dotter Lea och förde henne till honom. Och han gick in till henne. Och Laban gav sin slavinna Silpa till tjänsteflicka åt sin dotter Lea. Det här skulle ju inte vara möjligt med våra bröllopsseder. För knappast så skulle någon brudgum idag umgås med en syster och tro att det är hans brud som han umgås med på bröllopsfesten. Och sen då förs det till det rum där de fullbordar bröllopet, äktenskapet. Hur kunde det här lyckas, kan man fråga sig. Jo, det finns tre, man kan tänka sig att det fanns tre kriterier för det här. Det lyckades. För det första så hade Jakob ingen misstanke alls. Laban hade inte antytt någonting sånt. Och ingen kunde tänka sig att man skulle bli så svårt bedragen på sin bröllopsdag. Eller bröllopsnatt. Och sen fullbordades bröllopet, alltså äktenskapet, i mörker. När Lea, som det heter, Lea fördes till honom, så då gick det in i ett mörkt rum. Och Lea var beslöjad, alldeles riktigt. Så att under bröllopsfesten så var hon en bedragerska på samma sätt som när Jakob klädde på sig skinn för att verka vara Esau. Och Lea uppförde sig på ett sådant sätt att hon framställde sig som Rakel. Det vet vi ju inte heller om Rakel var närvarande, utan om hon var helt enkelt tvingad att hålla sig undan. Hon måste ju ha varit införsatt i det här, och det kunde ju ha vållat henne en del kval om hon besvarade Jakobs kärlek. Det står det ingenting om det. Men oberoende så var det ju ett märkligt spel. Så det är ett bedrägeri som precis matchar det bedrägeri som Rebecka och Jakob ställde till med för Isak och Esau. Och så på morgonen, då morgonen kom, det ljusnar. Och slöjan har lyfts av under, efter att de hade gått och lagt sig. På morgonen fick Jakob se att det var Lea. Då sa han till Laban, vad har du gjort mot mig? Var det inte för Rakel jag arbetade hos dig? Varför har du bedragit mig? Det måste ju ha varit en chockerande upplevelse, helt utan misstankar. Och Jakob var naturligtvis uppbrakt. Men det verkar inte så att han skulle ha uppträtt med något väldigt raseri ändå. Han sa till Laban, nu kan det ha varit så att han skrek förstås. Han sa tydligen inget åt Lea, fast Lea måste ju ha varit medskyldig. Men han gick till Laban och sa, vad har du gjort mot mig? Var det inte för Rakel jag arbetar hos dig? Han var ju själv medveten om att han fick tillbaka det han själv hade ställt. Sannolikt var det så att han insåg nu att det var Guds aga. Gud ville visa vad han hade gjort mot Isak och Esau. Och nu fick han samma tillbaks. På det här sättet så fick han en del undervisning till att underordna sig under Guds vilja. Det tjänar till det bästa. Också det här. Laban svarar, och då kommer det. Här på orten brukar man inte ge bort den yngre före den äldre. Varför sa inte han det 20 år tidigare? Och var det nu en så sträng lag, en oeftergivlig lag? Om det var så är det svårt att tänka sig att inte Jakob skulle ha fått reda på den lagen under de 20 år han var där. Att ingen sa att det är ingen idé att du arbetar för Rakel. För Laban får ändå inte gifta bort henne före Rakel. Det verkar att ha varit en undanflykt. Även om det var säkert var så att det var det vanligaste, att man tog det i tur och ordning. Men det var alltså höjden av oärlighet det här. Och Lea hade sin del av skulden. Fullfölj nu Leas bröllopsvecka. Sedan ska vi ge dig den andra också, mot att du arbetar åt mig i 7 år till. Där kom det. Det var Labans beräkning. Han får dubbla inkomsten för den betalning som han ger. Jakob gick med på detta och fullföljde hennes bröllopsvecka. Sedan gav honom sin dotter Rakel till hustru. Och Laban gav sin slavinna Bilha till tjänsteflicka åt sin dotter Rakel. Vi ser här att det var kutym troligen att när en flicka gifte sig så då följde en av de unga tjänsteflickorna i huset med som den personliga tjänsteflickan då till den som gifte sig. Och det här har ju sina följder sen som vi ser senare. Jakob protesterar inte. Om han ska protestera och vägrat ta Lea till hustru, så då skulle det ha vållat uppseende bland alla bröllopsgästerna. Notera att Laban bjöd hela stan på bröllop. De var vittnen på att det var de här två som gick in till bröllopsnatten. Och därmed så var det omöjligt att det kunde ändras. Så Jakob hade gift sig med Lea helt offentligt. Och det var intygat av vittnen. Och han kunde inte få det ogjort. Så han gick med på det. Och det var väl nog också för att han var själva ångerköpt. Så gick Jakob in till Rakel också. Och han älskade Rakel mer än Lea. Sedan arbetade han hos honom i 7 år till. Nu hade ju Jakob redan betalt sin del av avtalet. För han hade ju inte gjort något avtal om att få Lea till hustru. Men han måste ju nu göra samma arbete en gång till. Det står inte om de här åren gick lika snabbt. Eller kändes lika snabbt. Men om vi tänker på att Laban var beräknande, så kan vi nog säga att Laban visste mycket väl att Jakob tackar inte nej till erbjudandet att få Rakel sen efter de där 7 dagarna. Men när Herren såg att Lea var försmådd, gjorde han henne fruktsam medan Rakel var ofruktsam. Och det här börjar nu en framställning av det här den här barnaskaran som är synnerligen märklig. Först så noterar vi att Herren såg att Lea var försmådd. Det var ändå rätt och riktigt att Jakob skulle leva med Lea som sin hustru så att hon skulle föda barn. Men det står att han gjorde henne fruktsam. Möjligen var det så att Lea inte på ett naturligt sätt var fruktsam. Men det kan också betyda helt enkelt det att Lea fick barn. Det betonas att det var en Guds gåva. För barn är en Guds gåva. Det är inte någonting som man medverkar till. Så att det som jag gör, så det kommer också att leda till resultat. Utan det är beroende på om Gud ger fruktsamheten. Och det får vi ju märka i flera repriser här. Det här. Men det att Gud gör Lea fruktsam framom Rakel, så det är ju också ett sätt att Gud vill ge tuktan åt Jakob och där också åt Rakel. Därför att Rakel hade säkert en översittars inställning här att det är jag som är den älskade hustrun. Och det är också intressant att det är Lea som kommer att få flest barn. Hon kommer att få 6 söner av sammanlagt 11 som föds i Haran. Och dessutom dottern Dina. Så hon får 7 barn. Rakel får 2. Och hon dör när hon får det andra barnet. Lea blev havande och födde en son som hon gav namnet Ruben. Ty hon sa: Herren har sett mitt lidande. Nu kommer min man att älska mig. Det här upprepas sen om och om igen. Hon känner sig försmådd. Hon har ett lidande på grund av att hennes man inte älskar henne. Och så hoppas hon varje gång som hon föder barn, så då kommer han nog att älska. Ruben betyder, som fotnoten i folkbibeln säger, se en son. Men det liknar också ett hebreiskt uttryck: han har sett mitt lidande. Så att det här ordet se finns med där. Lea utgår ifrån att en man värderar sin hustru efter hur hon kan föda söner åt honom. För så var det väldigt mycket i stor utsträckning på den här tiden. Så Lea blev nu först mor till Ruben och sen Simeon, Levi, Juda. Levi är ju prästsläktens anfader och Juda blir stamfar till Jesus. Så att Leas ättlingar kommer att bli betydligt mer märkbara i stort sett än Rakels, även om Rakels älsklingsson Josef kommer att ha har en oerhört stor betydelse också. Och hon blev återhavande och födde en son. Då sa hon, Herren har hört att jag är försmådd. Därför har han gett mig denne också. Och hon gav honom namnet Simeon. Trots det första barnet fick hon ändå inte Jakobs kärlek, utan känner sig försmådd. Det här namnet Simeon, så det anknyter till det hebreiska ordet för höra, eller en som hör, står det i en not. Eller en höra, det kan också stå för en som hör. Hon blev havande på nytt och födde en son. Då sa hon, nu ska väl ändå min man hålla sig till mig. Jag har ju fött tre söner åt honom. Därför fick han heta Levi. Och Levi anknyter till orden hålla sig till. Vi märker ju här att namnen har en väldigt stor betydelse. Varje gång ett barn blir fött så får det ett namn som har en betydelse. Ännu en gång blev hon havande och födde en son. Då sa hon, nu vill jag tacka Herren. Därför gav hon honom namnet Juda. Sedan slutade hon upp att föda. Och vi vet det från det som står lite längre fram, det var inte definitivt. Hon fick flera barn, men det dröjde några år. Juda betyder tacka. Och det har ju en väldig betydelse det här namnet. För att judarna, judafolket, har sitt namn efter Juda, sin stamfar. Och därför så säger Paulus i Romarbrevets andra kapitel att den är en rätt jude som har sin berömmelse av Herren, av Gud och inte av människor. Och nu var det så att juda berömmelsen, tacket, det gick på så sätt vidare till judafolket att de upplevde sig ha en stolthet i att vara Abrahams barn och judar, alltså efterkommande till juda. Men namnet i sig så vill få sagt att det är den som är som beröms av Herren som har det rätta namnet juda. Den som har sin stolthet i Herren har ett rätt sinnelag. Det vill säga man berömmer sig av att känna Gud och vara hans barn. Det kan vi också tänka på när man idag använder det engelska ordet pride, stolthet, för regnbågsrörelsen, det vill säga de olika arterna av, eller vanarterna av sexuella förbindelser. Man säger att det är deras berömmelse att de liksom framhäver hur de lever. Och i själva verket är det ju precis helt annat. Därför att det är berömmelsen att det är att lyssna till Herren och göra som han säger. Så kommer vi till 30:e kapitlet där beskrivningen av den här barnafödandet fortsätter, halva kapitlet. När Rakel såg att hon inte födde några barn åt Jakob blev hon avundsjuk på sin syster och sa till Jakob, skaffa mig barn, annars dör jag. Ja, det var hårt sagt det. Skaffa mig barn. Är det månne så att hon bara kan säga till sin man att nu ska du skaffa mig barn. Får hon då? När Jakob vet hur det är. Men vi ser av det här hur viktigt det var för kvinnans självkänsla den här tiden. Att hon kunde få barn och särskilt söner. Och därför är det anmärkningsvärt. Tänk på att Sara och Abraham väntar 25 år på att få barn. Isak och Rebecka väntar 20 år på att få barn. Nu är det Rakel som väntar. Och därmed Jakob. För att de barn som Lea födde åt honom betyder inte lika mycket som om Rakel födde barn åt honom. Och sen kan vi också se att Rakel, hon dör när hon föder Benjamin. Skaffa mig barn, annars dör jag. Skaffa mig barn, för ändå dör jag. Eller något kunde man nog säga. Vi ser också att här finns en parallell till Jakobs avund. Jakob avundade Esau, sin äldre bror, för att han hade först förstorätten. Rakel avundas Lea som föder barn. Då blev Jakob arg på Rakel och svarade, kan jag ersätta Gud som har hindrat dig att få barn? Han visar på vad det handlar om. Det är Gud som ger barnen. Jakob hade alltid försökt skapa sig välsignelse inom sina egna gärningar. Nu kommer en gräns emot. Den här gärningen klarade han inte av att skapa barn. Med den gärningen. Det är bara Gud som kan ge livsfrukt. Då säger Rakel: se, där är min slavinna Bilha. Gå in till henne så att hon får föda barn åt mig och jag får avkomma genom henne. Nu frågar vi oss kanske här, nu var det redan två de här hustrorna som Jakob hade. Var det så att Gud godkände polygami? Och godkände han de här avundsamma kvinnornas sätt att skaffa barn via bihustror? De här bihustrorna, alltså de här tjänstekvinnorna, de hade en längre ställning än de riktiga hustrorna. Så Lea och Rakel, de hade en högre ställning, för det var ju rättgifta, eller liksom nu var de här andra också på sätt och vis, men de var i det ordinarie äktenskapet, och de här andra, så de var bihustru, konkubiner. Inte var det heller Guds vilja att Jakob skulle ha flera hustrur. Nu kunde han ha fått en stor skara genom en hustru också. Men Gud använder nu de här syndiga människorna, de avundsamma, själviska människorna, för sitt syfte. Han vill välsigna Jakob med en stor familj. För det var det som han hade lovat. Abraham och Isak. Och också Jakob. Det här uttrycket, föda barn åt mig, det är intressant i hebreiskan. För det betyder ordagrant på mina knän. Alltså, gå in till min slavinna Bilha för att hon ska föda barn på mina knän. Och det här är troligen ett fackuttryck som anger adoption. Genom att hennes slavinna föder ett barn åt hennes man, så blir det barnet adopterat av henne. Det är som med Hagar och Ismael också, som räknades då som Saras barn. Så gav hon honom sin slavinna Bilha till hustru, och Jakob gick in till henne. Bilha blev havande och födde en son åt Jakob. Då sa Rakel: Gud har skaffat mig rätt. Han har hört min röst och gett mig en son. Därför gav hon honom namnet Dan. Vi kan notera att de fyra följande barnen som nu följer efter de fyra första som Lea hade fött. Så alla de här fyra föds av bihustror. För också Leas bihustru, eller slavinna, föder två barn. Femte, sjätte, sjunde och åttonde sönerna föds av bihustrorna. Och de kommer nu till ett rask följd. Dan anknyter till ordet för skaffa rätt. Så att Rakel påstår nu här att hon har fått. Det är Gud som har sett till henne så att hon har fått rätt. Nåja, Gud kan nog använda det här. Men det var inte hans vilja att hon skulle göra på det där sättet. Det får vi övertyga det om. Och Bilha, Rakels slavinna, blev återhavande och födde en andra son åt Jakob. Då sa Rakel: Guds strider har jag stridit med min syster och vunnit seger. Och hon gav honom namnet Naftali. Naftali betyder min strid. Vi får här en klar bild av hur ansträngt förhållande mellan systrarna var. Hon har stridit med sin syster. Det var ett bittert förhållande. När Lea såg att hon hade slutat föda barn, tog hon sin slavinna Silpa och gav henne till hustru åt Jakob. Och Silpa, Leas slavinna, födde en son åt Jakob. Då sa Lea: till lycka. Och hon gav honom namnet Gad. Gad betyder lycka, eller det kan också betyda en trupp. Och i flera bibelöversättningar så står det så. Till exempel i Karl den XII:s bibel så står det rustig. Och Luther, det är från tyskan, för Luther har i bibelöversättningen rustig. Och det här anknyter till truppen, till den rustade truppen. Så det är som en dubbel betydelse i det här ordet. Och lycka tycker man ju ganska långt ifrån en krigstrupp, en här, krigshär. Så det är svårt att veta vad hon egentligen avsåg. Leas slavinna Silpa födde en andra son åt Jakob. Då sa Lea: jag är lycklig, jag unga kvinnor ska prisa mig lycklig. Och hon gav honom namnet Aser. Och det betyder just lycklig. Lea har nu fått 4 egna söner plus 2 via sin bihustru. Jag vet inte riktigt hur man ska säga det där, om man ska säga det på finländskt silpa eller om man säger det på riksvenskt silpa. Men det här, det är någonting kanske dit åt andra hållet. Jag tror inte att det är silpa i alla fall. Men det kan hända att det ska. Man måste ha någon hebrea som skulle kunna berätta mig och säga nu, hur vi tycker. Men nu kommer det en ny, ett nytt märkligt drag här. En gång under veteskörden gick Ruben ut på marken och fann kärleksäpplen som han bar till sin mor Lea. Då sa Rakel till Lea: ge mig av din sons kärleksäpplen. Det här är en växt som heter alruna eller dudaim, heter det på hebreiska, och vissa andra språk använder det också. Latinska namnet, om någon vill ha det, så är mandragora officinarum. Och det är en potatisväxt som har, där roten är delad i två, så att den påminner om nedre delen av en människa från höften neråt. Så kan ju morötter se ut ibland också. Men det där är då konsekvent för det här. De har en frukt som är ungefär körsbär stora och gula. Och det är de som då kallades kärleksäpplen. För man trodde att de här kunde ge ökad fruktbarhet och de kunde också ge ökad potens. Alltså det hade en direkt betydelse för barnalstring. Och det finns nog ett ganska stort mått av vidköpelse i det här. Nu vet jag inte vad medicinarna skulle säga om den här funktionen i den här allrunan. Men det heter i uppslagsböcker att det är i folktron som man har trott att det har varit på det här sättet. Och särskilt då på den här tiden. Den här växten hade alltså magiska egenskaper att befrämja fruktsamhet. Här får vi alltså ett belägg för att man ägnar sig åt vidköpelse mer än åt gudsfruktan. Och det här, den här hänvisningen som både Lea och Rakel har gjort till Guds välgärningar och Gud har sett i dem, så får stå mera för deras briljerande eller stolthet än att de faktiskt ska ha haft en äkta gudsfruktan. Det verkar inte så som det ska vara i det. Och sen så ser vi längre fram att Jakob handlar också på ett märkligt sätt med boskapen. Men hon svarade henne: är det inte nog att du har tagit min man? Vill du ta min sons kärleksäpplen också? Rakel sa: han får ligga med dig i natt om jag får din sons kärleksäpplen. När Jakob kom hem från marken på kvällen gick Lea och mötte honom och sa: du ska gå in till mig, för jag har gett min sons kärleksäpplen som lön för dig. Så låg han med henne den natten. Det är nog ganska märkligt när den här hustrun ska börja betala hyra för att få ligga med sin man. Så där är det här. Hon måste ge lön. Och nu har hon då alltså betalat med Rubens, de kärleksäpplen som Ruben hittar, har hon betalat åt Rakel för att Rakel ska avstå från Jakob. Man kan också notera att lön anspelar på namnet Isaskar, för att det står ju vers 18 och då sa Lea: Gud har gett mig lön för att jag gav min slavinna åt min man. Och det är just anknytning till Isaskar. Gud hörde Lea och hon blev havande och födde en femte son åt Jakob. Då sa Lea: Gud har gett mig lön för att jag gav min slavinna åt min man. Och hon gav honom namnet Isaskar. Jo, det var den som jag redan läste. Och det här, det är märkligt här att det också står: Gud hörde Lea. Alltså, det här köpslåendet som då Lea gjorde, så det står att Gud hörde henne. Det var alltså frågan om en bön till Gud. Det som hon gjorde. Hon ropade sin jämmer och förtvivlan över att hennes man inte bryr sig om henne. Och så hörde Gud henne. Och så fick hon ytterligare en son. Ja, så går vi vidare. Lea blev återhavande och födde en sjätte son åt Jakob. Då sa hon, Gud har gett mig en god gåva. Nu ska min man bo hos mig eftersom jag har fött sex söner åt honom. Och hon gav honom namnet Sebulon. Nu har hon fött sex söner och hon får ännu en dotter längre fram. Även om hon är försmådd. Men det står ingenstans att Jakob verkligen börjar älska Lea så att han börjar bo hos henne. Men hon hoppades varje gång. Sebulon anknyter till två ord i hebrei, eller kan tolkas på två sätt. Gåva och att bo hos. Så därför har hon gett det här namnet då. Därefter födde hon en dotter och gav henne namnet Dina. Och hon nämns därför att hon spelar en viktig roll sen i kapitel 34. Annars så brukar flickorna inte nämna som inte har haft en speciell funktion i släkttavlan. Men Gud tänkte på Rakel. Gud hörde henne och gjorde henne fruktsam. Nu först. Historien upprepas. Rakel har varit länge barnlös. Hon får nu också en son. Och han blir Jakobs älsklingsson. Det här orden Gud tänkte på Rakel, det har vi stött på en gång förr. I 8 kapitlets första vers står det att Gud tänkte på Noa i arken. Och det handlar om att Gud på ett särskilt sätt förbarmar sig över honom. Han visar sin särskilda nåd mot henne här, Rakel. Och hon blev havande och födde en son. Då sa hon, Gud har tagit bort min skam. Det var alltså en skam för henne. På den tiden räknades som en skam att hon inte hade fött någon son. Även om hon hade fått adoptera tjänstekvinnans söner, så var det inte samma sak som att få ett eget barn. Josef, han, det namnet, så det anknyter sen till det som hon säger. Hon gav honom namnet Josef och sa, Herren ska ge mig ännu en son. Det betyder att ge ytterligare, men också att ta bort skammen och att ge ytterligare. Och så blev det, fast hon fick ge sitt liv då i det sammanhanget. Så ska vi ganska snabbt gå igenom det sista, det märkliga spexet som man nästan vill kalla den här Jakobs tillgångar förökas. När Rakel hade fött Josef sa Jakob till Laban, låt mig fara, jag vill bege mig hem till min bygd och till mitt land. Ge mig mina hustrur och mina barn som jag har arbetat hos dig för och låt mig fara hem. Du vet ju själv hur jag har arbetat åt dig. Nu har Jakob arbetat 14 år och nu vill han återvända till sitt land. Men Laban svarar honom, låt mig finna nåd för dina ögon. Genom spåtecken förstår jag att Herren har välsignat mig för din skull. Det här orden uttrycker både en viss gudsfruktan men också vidskepelse. Spåtecken. Det finns i en del översättningar står det, genom erfarenhet förstår jag att Herren har välsignat mig. Det kunde vara mer naturligt. Alltså att Laban säger att jag har märkt att Herren har välsignat mig för din skull. Han har fått ökade egendomar. Men det betyder faktiskt spåtecken eller vidskepelse det här som han säger. Han tillade, bestäm vad du vill ha i lön av mig så ska jag ge dig det. Han vill fortfarande ha Jakob i sin tjänst. Han vill utnyttja honom. Ber honom stanna och han kommer att stanna i 6 år till. Som vi ser i följande kapitel slut. Men Laban vill nog ha gentjänster. Naturligtvis för att Jakob ska stanna. Jakob sa till honom, du vet själv hur jag har arbetat åt dig och vad det har blivit av din boskap hos mig. Det lilla du hade innan jag kom har förökat sig och blivit mycket. Eftersom Herren har välsignat dig var jag än gått fram. Men när ska jag få göra något för mitt eget hus? Han har inte ännu bildat något eget hem. Något riktigt eget hem. Jakob säger, det lilla du hade. Och man kan lite tänka på det där när Rakel kom med fåren. För att en ung kvinna skulle mäkta valla alla Labans får så kunde det inte vara någon väldigt stor jord. Så Laban var tydligen inte så förmögen vid det tillfället. Han svarade, vad ska jag ge dig? Jakob sa, du ska inte ge mig något alls. Om du gör mig till viljes i det jag nu säger, ska jag fortsätta att vara herde för din jord och vakta den. Ja, vi kan nog märka en förtröstan på Gud här, trots att Laban går emot Jakobs önskan. Men Jakob har ju ett löfte om att Gud ska vara med. Men Jakob gör det på ett sätt som inte enbart är att överlämna saken i Guds hand. För han ställer nog till själv ganska märkliga ting. Han säger så här, jag vill gå igenom hela din jord idag och ur den skilja ut alla spräckliga och brokiga djur. Alla mörka djur bland lammen och dem som är brokiga och spräckliga bland getterna. Det ska vara min lön. När du senare kommer för att med egna ögon se vad som har blivit min lön, då ska min rättfärdighet vara mitt vittne. Alla getter hos mig som inte är spräckliga eller brokiga och alla lamm som inte är mörka ska räknas som stulna. Det är bra, sa Laban. Det får bli som du har sagt. Jakob ger alltså ett förslag som tilltalar Laban. Det var väl ganska sällsynt med såna här spräckliga och brokiga djur. Det vanligaste var enfärgat vita lamm. Men så Laban kunde nog säkert dra slutsatsen här att det här gör jag en bra affär med. Samma dag skilde Laban ut de strimmiga och brokiga bockarna och alla spräckliga och brokiga hanjätter. Nej, förlåt, läste jag fel. Spräckliga och brokiga honjätter. Bockarna var ju en sak och honjätter. Alla som det fanns något vitt på. Och alla lam som var mörka. Dessa lämnade han i sina söners vård. Nu hade ju inte Jakob sagt så där att ta undan alla de där. Utan Jakob sa, jag vill gå igenom hela din jord idag. Och ur den skilja ut alla spräckliga och brokiga djur. Jakob ska ha önskat göra det själv. Nu tar Laban kommandot. Han plockar bort alla såna här, så skickar han dem med sina söner. Han lät ett avstånd av 3 dagsresor vara mellan sig och Jakob. Och Jakob fick sedan vakta Labans övriga jord. Det var illistigt. Egentligen var det en skymf mot Jakob. För det var ungefär som att säga att jag för bort allt det här, nu får du sen ta vad som är kvar när du ska åka iväg. Du får inte köta det med en själv. Men Jakob tog färska käppar av poppel, mandelträd och lönn och gjorde vita ränder på dem genom att skala av barken så att det vita på käpparna syntes. En ganska märklig sak som man kan uppfatta som vidköpelse. Jag vet inte, jag känner inte till om vetenskapen har någon sån mekanism att man i parningsögonblicket blir beroende av vad man har framför ögonen. Alltså att om man ser sånt som är brokigt, så då kommer det att inverka på avkomman, så att avkomman blir brokig. Det är faktiskt nog omdebatterat en hel del det här. Om det finns påverkan genom synintryck före födelsen. Nå, Gud kan göra vad han vill. Det är helt klart. Och han styr allting till Jakobs bästa. Sedan la han käpparna som han hade skalat i rännorna och vattenhoarna så att djuren hade den framför sig när jordarna kom för att dricka. De brukade para sig när de kom för att dricka. När djuren parade sig vid käpparna blev djurens avkomma strimmig, spräcklig och brokig. Det är Guds välsignelse. Och Jakob erkänner också senare att allt är Guds omsorg. Sedan förde Jakob lammen åt sidan och ordnade de övriga djuren så att de vände huvudena mot det strimmiga och mot allt det mörka i Labans jord. Så skaffade han sig egna jordar som han inte blandade med Labans jord. I 31 kapitlet, vers 41, står det att Jakob säger, i 20 år har jag varit hos dig. Jag har tjänat dig i 14 år för dina båda döttrar och i 6 år för din boskap. Men du har ändrat min lön 10 gånger. Och man kan ju fundera på det där, vad det där betyder. Att han har ändrat Jakobs lön 10 gånger. Antagligen var det så att han ändrade randvillkoren för vilka djur som Jakob skulle få ha. Eftersom det blev många strimmiga, många brokiga, många svarta lamm. Så blev det för jobbigt för Laban att acceptera det här. Och då måste han ändra och ta bort ytterligare. Snöra åt liksom så det blir färre än vad det borde ha blivit. Så ofta de kraftiga djuren skulle para sig, la Jakob käpparna framför djurens ögon i rännorna, så att de parade sig vid käpparna. Men när det var svaga djur la han inte dit dem. På det sättet fick Laban de svaga djuren och Jakob de kraftiga. På hebreiska betyder de kraftiga djuren, det betyder de djur som födde för tidigt. Och de svagare djuren, det var de djur som födde senare på året. Och man menar att det hade något samband det här med hur kraftiga de var, vilken årstid de föddes. Det är helt möjligt, rimligt. Så att de blev kraftigare, de som föddes tidigare. Och det var då som Jakob passade på med de här käpparna. Så att de kraftigaste djuren blev hans. Och Jakob blev mycket rik. Han fick mycket småboskap och dessutom slavinnor och slavar, kameler och åsnor. Ja, så här ser vi åter hur Gud välsignade Jakob. Det var han som var utvald, som Gud hade välsignat. Ett märkligt sätt som Gud använde för att välsigna Jakob med. Men det var en uppföljning av det löfte som han hade gett åt Abraham och Isak och också åt Jakob där vid Betel. Och det går nu i fullbordan. Jakob får många barn och han blir rik på allting, precis som sina fäder, även om han flydde tomhänt från sitt hem på grund av sitt bedrägeri. Så får vi då avsluta idag. Och jag kan ännu säga innan vi slutar att vi kommer ju att ha en speciell dag här om 2 veckor, så att det blir först om 4 veckor, och det är faktiskt sista gången för terminen som vi har bibelstudium. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.